Välkommen till programmet Mitt Partille, en intervjuserie om vad som händer i Partille. Innehåller möten med människor som har något att berätta. Ett samarbete mellan Partille kommun och Partille Radio.
Jag var med och startade Östhjälpen 1990 och var med på första hjälpresan till Rumänien. Sen dess har denne Partillebo tillsammans med många andra i Östhjälpen lagt ner väldigt många timmar på den här fantastiska hjälpverksamheten. Och just nu är han aktuell med det senaste bygget där nere i Aurora. Han är också musiker med ett speciellt intresse i den andliga musikskatten och är fortfarande ute och gläder andra med spelningar. Jag pratar om Bo Lundgren som är huvudperson i detta avsnitt av Mitt Partille. Timmen ska handla om Bo och dessutom blir lite av hans favoritmusik. Och jag som intervjuar heter Leif Lundvall. Och då säger jag så här, välkommen hit Bo.
Tack så mycket.
Du har ju bott i Partille för fem massa år så det var inte så svårt att hitta hit ner till Göteborgsvägen va?
Inte alls.
Nej, du är ju pensionär nu för tiden men du verkar ändå ha en hel del att göra.
Ja, det är som sagt var mer att göra nu än när jag var yrkesverksam. Det känns så i alla fall.
Alltså?
Det är väl så att allting går lite långsammare kanske. Men jag tycker jag har väldigt mycket att göra. Och det är väl positivt att man kan göra någonting, tycker jag.
Absolut. Och väldigt mycket det handlar om Östhjälpen.
Alltså det upptar nog majoriteten av min tid just nu. Och det var mycket som du sa, det beror mycket på byggnationen som vi håller på med nere i Rumänien. Äldre seniorboendet som pågår där nu för fullt. Ja, vi är snart färdiga med det. Men det gör att jag får engagera mig både här och i Rumänien väldigt mycket just nu.
Ja. Du har varit där nere ganska nyss eller?
Ja, jag var där för ett par veckor sedan och så ska jag sticka ner nästa vecka igen. Och den här byggnationen som då ligger överst här nu, den gör att jag måste åka dit ner ofta. Vi har några stycken anställda där nere. Nu har vi minskat arbetsstyrkan eftersom jobbet är på väg att färdigställas. Och sedan så åker vi ner med volontärer ifrån Sverige. Och de kommer många ifrån Partille men även ifrån andra delar av landet. Folk som har kompetens och som känner för den här verksamheten, de är välkomna ner och göra en insats. Och då har jag väl fått den härliga uppgiften att försöka styra dem.
Okej, är det byggkunnigt folk då? Eller?
Ja, det är byggkunnigt folk.
Ja, okej. Det här nya bygget det ligger ihop med de andra byggnaderna i där Aurora.
Ja, absolut. Det gör det. Det ligger på samma tomt. Och om jag bara kan kort nämna lite grann om Aurora så fick vi ju en tomt tilldelat där för snart 30 år sedan. Och det var just med tanke på att vi skulle bygga då ett barnhem där nere. Och den tomten, vi fick den inte utan vi fick arrendera den. Och det är på väldigt förmånliga villkor. Och på den vägen blev det så byggde vi då det här barnhemmet Aurora. Och sedan så har det ju vidareutvecklats och vi har byggt nya bostäder för ungdomarna som vi har där nere. Och så kom den här frågan upp om vi skulle göra något också för de äldre. Alltså barn, som du vet, det är ju alltid behjärtansvärt och det finns ju oändliga behov. Men när äldre kommer på tal, då är det pratas det inte lika mycket om.
Nej.
Men där nere, i synnerhet, så visar det sig att de äldre de har jättebehov. Alltså de mår faktiskt riktigt dåligt på de olika ålderdomshemmen som finns där nere. Då fick vi en fråga, och det är ganska länge sedan. Fantastiskt det ni gör för barnen, men vad gör ni för de gamla? Och vi var inte beredda på den frågan. Och sen har den frågan alltså malt och verkat och så vidare. Och sen så för några år sedan, ja det är väl fem år sedan ungefär, då sa vi nu är det dags att ta tag i den här frågan på allvar.
Härligt. Vi ska prata mycket om Östhjälpen och om Aurora om en stund. Men vi ska också spela lite musik och det är dags faktiskt att ta första låten här. Och jag har fått en liten lista från dig. Vad har du för musiksmak?
Alltså, jag gillar all bra musik. Vad är då bra musik för mig? Det är naturligtvis väldigt olika. Men jag tycker om musik. Jag har hållit på med sångmusik i hela mitt liv. Och det är ju framförallt då den andliga sången som finns i våra kyrkor. Eftersom jag är uppvuxen i det sammanhanget så jag har blivit präglad naturligtvis utav det som utbudet som har varit där. Den andliga sången, den är nummer ett för mig.
Härligt. Ja. Och det blir mycket andlig sång idag, det kan jag säga. Och första är en Elvis Presley, How Great Thou Art. Mm.
When I know and wonder, consider
Pampet, vilken härlig låt.
Härlig låt.
How great thou art. Ja. Vad har du att säga om den låten?
Du, den sången, den har jag sjungit så otroligt mycket.
Alltså?
Och i stort sett var jag ens har rört mig, det tillfälle har givits att man ska sjunga. Så den här, jag har sjungit den här sången. Inte bara jag, utan sjungit den tillsammans med folk som man har stött på. Alla kan ju den här sången, eller ja, känner till den här sången.
Den är svensk.
Den är ju svensk, den har gjorts av Carl Boberg. För 100 år sedan ungefär, jag kan inte exakt, men den lär vara den sång som är mest spridd i hela världen.
Oj då, det är inte klokt.
Nej, det är rätt otroligt.
Men den är fin också.
Jag har varit i Kina och sjungit den. Jag har varit i Sydamerika och sjungit den. I USA naturligtvis. Och i Rumänien. Alla kan den.
Och
alla sjunger den med stor hängivenhet. Det är fascinerande.
Jag sitter här och pratar med Bo Lundgren som är vice ordförande i Östhjälpen. Och jag tänkte vi skulle börja från början här lite grann, Bo, eller säger man Bosse?
Bägge delarna, jag svarar på.
Du svarar på både. Ja. Var kommer du ifrån från början?
Jag kommer ifrån Göteborg, hörs väl på dialekten om inte annat. Född och uppvuxen i östra stadsdelarna i Göteborg. Räntmästargatan, tvärgata till Danska vägen.
I Lunden?
Lunden, ja. Där jag är född och uppvuxen.
Härligt, det är inte så långt härifrån.
Nej.
Men hur hamnade du i Partille då?
Ja du, jag hamnade väl i Partille. Alltså, då får jag nästan börja från början. Alltså för att i Lunden så bodde jag och växte upp. Och då var jag med i en kyrka som heter Giljakyrkan. Alltså en pingstkyrka som låg på Danska vägen. Och där fanns bland annat en flicka i söndagsskolan som vi gick tillsammans där. Och vi tänkte inte så mycket på det. Det var ju många barn och ungdomar som gick där och var engagerade i barn- och ungdomsverksamheten. Men sen efter ett tag så blev det så att jag blev kär i en flicka. Och hon bodde i Partille.
Så kärleken tog dig till Partille?
Kärleken, det kan man på sätt och vis säga. Hon var född och uppvuxen i paradiset.
Ja.
Och det blev så. Efter en tid så gifte vi oss. Och så hamnade vi så småningom i Partille.
Ja.
Och det gjorde vi 1975. Så flyttade vi hit i Partille. Och haft kontakt med Partille och bott här sedan.
Okej, du är med i Vallhamrakyrkan här i Partille.
Just det.
Ligger borta vid Vallhamra såklart.
Ja, just det.
Har du varit med i många år?
Ja, alltså när vi flyttade hit så bodde vi väldigt nära. Vallhamrakyrkan byggdes ju då för ungefär 25 år sedan, när det är mer, det är 35 år sedan tror jag. Så byggdes den där uppe vid Oxlidsvägen och vi gick med där strax innan. För vi bodde nästan närmaste granne med Vallhamrakyrkan. Och sen dess har faktiskt mitt engagemang varit i den kyrkan. Väldigt intensivt.
Jag har redan hunnit prata lite grann om musik och att du sjunger och spelar. Vad fick du med dig från kyrkan från början, eller hur funkar det?
Ja, det kan man säga. Alltså, kyrkan har ju präglats av mycket sång och musik, och det var så tillåtande med sång och musik. Allt vad sång och musik hette i kyrkan, och det uppmuntrades kolossalt mycket redan ifrån barnaår. Och man fick lära sig att agera framifrån och sådär. Så att det satt sin prägel på mig, och det har följt mig genom hela livet. Det som jag fick del av faktiskt från söndagsskolan. Det är rätt intressant det här med söndagsskolan. Nu kanske vi inte ska tala om det, men så som jag tycker så har söndagsskolan för min generation och många med mig betytt mer än vi ofta talar om. Och ju mer jag tänker på detta, ju viktigare var den skolan för mig. För den har liksom gett en värderingar, den har gett en inriktning i livet, och man blev undervisad av snälla söndagsskoltanter och farbröder. Och när jag tänker på detta nu, långt efteråt, så blir jag bara varm i hjärtat.
Ja, härligt. Ja. Men det var där du lärde dig spela gitarr och sådär då?
Ja.
Det var ju, hade du band på den tiden?
Ja, det var ju så här att jag lärde mig att spela gitarr. Det fanns, när jag var barn så fanns det något som hette barnsträngmusik. Ja, då fick man lära sig att spela gitarr, och det var inte något som jag tyckte var speciellt kul då. Man var för liten helt enkelt. Men sen kom man upp i tonåren, och då plötsligt så blev det mer intressant, och då fanns det ju band överallt. Det var ju när Beatles gjorde sin entré och hela den, den tiden som var då. Det präglade även kyrkorna och det uppstod kristna band precis i varenda en kyrka.
De var nästan lite föregångare på många sätt, ja, faktiskt. De hade bra instrument och mikrofoner och sådär i kyrkorna och det var, fanns hur mycket band som helst.
Utan tvekan.
Lite dansband och Beatles-imitationer. Och,
mycket sådant, ja. Mycket sådant. Och sen så hamnade man ju mycket i Björngårdsvillan. Ni som är äldre, ni känner nog till det här med Björngårdsvillan. Det var som en flugor till en sockerbit. Alla ungdomar drogs till Björngårdsvillan och där frodades den här miljön med sången och musiken som var populär på den tiden.
Vad roligt. Ja. Och sen har du hållit på med det hela ditt liv med
musik?
Ja, på
amatörmässigt har jag gjort det.
Ja, ja. Du har varit med i Skärgårdspojkarna och ihop med din bror.
Ja.
Och andra killar från Fiskebäck vet jag och du, ja, håller på fortfarande ut och sjunger och spelar.
Ja, det gör vi faktiskt. Det gör vi. Vi har aldrig slutat. Ni vet, alla de här banden som växte upp då, de slutade ju naturligtvis ett efter ett. Men vi slutar aldrig. Vi sa det, varför ska vi sluta? Det blev lite glesare mellan framträdande, ja, och sådär och vi träffades lite mindre. Men så är vi några som har hållit på sen dess. Och jag tycker det är väldigt roligt.
Men du, och spelar, var spelar ni då?
Ja, nu blir det ju mest att man spelar på samlingar som seniorsamlingar. Mm. Och där kan vi ju åka omkring hur som helst. Så vi är mycket ute i skärgården och ja, vi rör oss lite överallt. I västra Sverige, Småland åker vi till ofta.
Vill man ju glädja andra och äldre och så vidare så finns det väl ett jättestort behov.
Det är,
jag tänker mig.
Ja, det är så tacksamt och så positivt. Och den stilen som vi har, vi sjunger ju den andliga sångskatten. Det gör vi. Och det är ju många, de känner igen den här sången som vi sjunger och den är oerhört uppskattad.
Härligt. På tal om den andliga sångskatten så ska vi ta nästa låt. Eller sång kanske du säger. Jag säger låt och du säger sång. Och då ska vi ta en som är med från ett program som heter Minns du sången? Som vi kommer att prata lite grann om en liten stund.
Härligt.
Och det är Gyllene morgon. Och jag hoppas jag får igång den här nu då. Gyllene morgon, det var väl ett bra exempel på det vi pratade om med andlig musik. En snabb version ifrån programmet Minns du sången?
Ja, just det.
Som du var med i?
Jag var med i det. Alltså den här programserien Minns du sången, den gick ju i tre omgångar, tre säsonger. Och den sista säsongen, där hade jag förmånen att vara med och spela in 8 program. Och den var ju alldeles oerhört populär. De räknar med att det var cirka 1 miljon tittare vid varje avsnitt. Oj. Så att det fick ju definitivt ett genomslag som var enormt.
Sa du 1 miljon?
Ja.
Det var helt otroligt.
Ja.
Och det är ju så med många av de här andliga, eller läsarsångerna får man väl kalla dem. Så är de ju, det behöver ju inte vara religiöst folk eller,
nej,
alla gillar dem.
Ja, på något sätt. Alltså att det satt så djupt i folksjälen, det trodde inte jag, men det fick jag erfara mer än en gång efter de här programmen. För att folk kände igen, plötsligt kände folk igen mig på gatan, trots att jag inte hade någon som helst framträdande roll.
Nej.
Men folk, de måste ha suttit klistrade framför tv-apparaten och sugit in sig i texten. Och på något sätt så var det många som sa att det programmet, det klev in i vardagsrummet. Mm. Det stannade inte vid rutan, utan det berörde folk så väldigt. Va? Mm.
Ja, det var väldigt, väldigt bra. Du, Bo, nu ska vi ta och prata vidare och om Östhjälpen.
Ja.
Jag tänkte vi skulle börja från början. Hur startade Östhjälpen? För du var ju med och startade det.
Ja, jag var med. Det är alltså nu 29 år sedan som Östhjälpen startade. Det var alltså i januari 1990. Ja, då gjordes alltså den första resan. Det var ju efter revolutionen i Rumänien.
Då är det snart 30-årsjubileum.
Ja, det är snart 30-årsjubileum. Och då öppnades gränserna, kan man säga, och dörrarna till Rumänien. Det var ju fullständigt, det var ju nästan hermetiskt tillslutet i landet. Man kunde komma in det, men det var, man var ju kontrollerad alldeles väldigt. Och då gjordes det en spontan insamling av kyrkorna här i Partille. Alla kyrkor var engagerade att göra, skicka ner en hjälpsändning ner till de behövande där nere. Och att det kunde ske så snabbt, det berodde på att vi, det fanns en pastor i missionskyrkan här i Sävedalen, i Ekumeniakyrkan, som heter Sven Örman. Han var gift med en rumänska och hade naturliga kopplingar till en plats i Rumänien som heter Hatzig. Och dit, det var alltså målet. Då samlade vi ihop två långtrådarlass. Snabbt gick det. Och så var det då människor från de olika kyrkorna, från Svenska kyrkan, Missionskyrkan och Pingstkyrkan. Och så åkte vi ner i tre bilas, eller fyra kanske det var. Åkte vi ner och kommer till en plats som vi, ja, vi hade ju ingen aning om var vi skulle hamna, men vi kom alltså fram till Hatzig i Rumänien.
Var det hjälpsändningar, var det kläder och, ja, då, och mat?
Ja.
Eller?
Kläder och mat. Ja. Mycket ju, mat.
Alltså, det var ju väldigt mycket hemska bilder i tv hela tiden om barnhem i Rumänien. Så det var väl väldigt många organisationer som hjälpte till då 1990.
Oh ja, det kom, alltså, det kom hjälpsändningar från hela Europa. Så det var ju milslånga köer in för att komma in över gränsen. Så det tog ju en väldigt tid. Men när man väl kom in där så funkade det, och vi blev hjälpta på ett fantastiskt sätt. Och då hade vi, när vi kom dit fram, då fanns det alltså kyrkor, baptistkyrkan och pingstkyrkan i Hatzig, som blev, de blev, kan man säga, mottagare och hjälpte oss att distribuera de här förnödenheterna. Och de öppnade dörrar för oss lite överallt, till barnhem och till olika institutioner. Så vi fick med egna ögon se den nöden som var. Och det man hade sett i tv, det var ju naturligtvis fruktansvärt, men när man såg det i verkligheten, det var precis som man blev, många av oss, vi blev knockade, alltså vi fick, det var som vi fick ett slag i bröstet.
På den tiden då hade ni ju ingen fastighet eller byggnad eller någonting, va?
Nej.
Utan det kom lite senare.
Ja, det kom inte så långt efter, men det kom något halvår efter. Ja. Alltså det var ju så, när vi kom hem efter den här resan, då anordnade vi en gudstjänst. Man kan kalla det för ett Rumänien-eko. Vad hade vi varit med om? Det var det som var temat för den här gudstjänsten. Och det hade vi i Vallhamrakyrkan en söndagkväll, minns jag. Och det var inte mycket som vi hade annonserat den där gudstjänsten, men gudstjänsten var absolut spikad. Det var fullsatt i kyrkan. Och det som vi, det var vi heller inte riktigt beredda på. Men vi som var där nere då berättade var och en, kan man säga, som ville, med egna ord vad vi hade varit med om. Och det tog ju tag något alldeles väldigt. Och strax därefter så bestämdes det, vi måste göra något mer. Och då bildades Östhjälpen utav kyrkorna i Partille.
De är tre kyrkorna?
Ja.
Missionskyrkan,
Ekumeniakyrkan och både Jonsered, Sävedalen, Vallhamrakyrkan, och sen var det ju då Svenska kyrkorna som finns runt om i kommunen också. Alla var representerade.
Vilket samarbete, håller det fortfarande?
Du, det har varit ett sånt fantastiskt samarbete. Alltså det är det på praktisk ekumenisk grund. Jag tror inte det finns något bättre sätt att samarbeta kyrkorna emellan, att göra någonting praktiskt. Och jag får säga det har varit, för mig så har det varit något enastående fint.
Ja. Vi ska prata vidare om Östhjälpen och Rumänien. Vi ska ta en sång. Och då har du önskat en sång som heter Du vet väl om att du är värdefull med Ingemar Olsson.
Den är bra.
En vacker sång av Ingemar Olsson. Du vet väl om att du är värdefull. Pratar om Rumänien, och hemmet heter Aurora.
Ja.
Kan du berätta lite grann om hur det gick till när ni fick dit fastigheter och byggnader och så?
Där finns mycket att berätta. Ja, det var ju så här, när vi hade gjort den här första resan, och då hade vi ju olika tankar och uppfattningar hur detta skulle kunna gå vidare. Östhjälpen bildades, och plötsligt så ville alla vara med och engagera sig i Rumänien, och vi hade ju kontakter redan. Och vi hade dessutom nere ett tv-team från Västnytt som var nere och filmade tillsammans med oss. Och det var också väldigt intressant. Det var resa nummer två, då var Västnytt med nere. Och då fick du en ytterligare dimension av genomslagskraft. Och det började strömma in pengar, och vi tänkte, hur ska vi kunna hantera detta? Men då hade Östhjälpen bildats, och då var det någon som sa, vi måste göra något bestående, vi måste skaffa något eget barnhem. Och en del ville ju inte det. Utan det förpliktar ju väldigt när man gör ett sånt där åtagande. Göra punktinsatser, det kan vem som helst, men när man går in så där med något eget, då måste man ständigt hålla på. Och det här var intressant. Det var väldigt intressant, för den som fanns med då i styrelsen, det var Toril Zettergren. Han lever ju inte längre, men det var en väldigt engagerad man och pastor i Missionskyrkan.
Kände på många sätt här, ja. I Partle var, ja. En härlig man.
Ja. Så honom var jag med nere i Rumänien flera gånger, och han var en kraftnatur. Och han gillade inte riktigt det där, men sen visade sig det att han hade hittat en annons i, jag tror den stod i Göteborgsposten. Det var ett modulsjukhus som var till salu, och den som hade klippt ut annonsen, det var Toril Zettergren. Då kom han och visade oss denna. Vad tror ni om detta? Kan detta vara något för Östhjälpen? Och för att göra en lång historia lite kort, så blev det i alla fall så att jag tillsammans med ordförande då, som var, han heter Dan Hansson, präst i Partille. Vi fick uppgiften att förhandla, och då visade det sig att de skulle ha fastighetsägaren då. Han skulle ha en summa på 900 000, och det hade vi ju inte. Vi hade 300 000. Så förhandlingen blev det inte så mycket med, så vi avbröt förhandlingarna vid det tillfället. Efter ett kort tag så ringde han tillbaka till oss, fastighetsägaren, och sa, ni får det för 300 000 om ni tar bort det här modulsjukhuset inom 6 eller 8 veckor. Jag minns inte exakt hur lång tid det var. Så blev det. Vi köpte det, och så började då nedmonteringen av det här barnsjukhemmet. Och så transporterades det på långtradare, 2 och 2 moduler ner. Oj, till Rumänien.
Vilken saga.
det var
första byggnaden då, men nu är det flera.
Det var första byggnaden. Och den funkade alldeles väldigt bra, den här byggnaden, under de första 10 åren, kan man säga. Sedan växte barnen. Vi fick ju de här barnen när de var 1-2 år gamla. Små, lätthanterliga, gulliga barn. Tyvärr var det ju så att alla hade ju skador ifrån sina tidiga år.
Ja, det var multihandikappade barn, var det inte det?
Många var det, alltså de var både fysiskt och mentalt handikappade. Och väldigt vårdkrävande. Och ju äldre de blir, ju mer vårdkrävande blev de. Och då var vi tvungna till att hitta på någonting. Och då kom visionen att vi är tvungna till att bygga 3 stycken hus där vi har olika nivåer på vården av barnen. Och så blev det. Vi byggde alltså 3 stycken modulhus, kan man säga, där barnen har alltså varit sedan dess. Ungefär för 15 år sedan så startade vi, och så har vi byggt det etappvis. Och då blev det här gamla byggnaden tom. Den hade funkat för oss i 20-25 år, alldeles utmärkt. Och då kom den här frågan. Kan vi inte inreda detta till ett äldreboende? Fick vi då rumänerna.
Vad härligt. Ja. Men de här barnen då, nu har det gått, det är ju 30-årsjubileum som vi sa.
Ja.
Är det några av dem som är kvar är fortfarande?
Det är två stycken som har dött. 2 eller 3, jag minns inte exakt, men 2 vet jag. Annars är de kvar allihop. De är ju 30 år, mellan 25, 80, 28, 30 år däromkring. Uh-huh. Så de har ett väldigt bra liv där. Uh-huh. Lever fint, har en fantastisk vård. De blir utbildade, personalen som vi har där nere utav svenskar. Så att de får en väldigt fin vård där nere. Och man möts ut av varma kramar och soliga leden när man kommer dit ner. Och det är fantastiskt att se.
Härligt. Ja. Vi ska spela en låt och då har jag valt en själv, en romsk låt. Hör du mycket musik när du är där nere?
Absolut. Jag hör en hel del musik. Alltså, det är ju ofta i kyrkorna som man hör musiken när man är där. Och där musiceras det väldigt friskt och kraftfullt.
Är det mycket romsk, mycket med dragspel och bas och fiol och så?
Väldigt mycket. Alltså, kommer du till romska kyrkor, vilket det finns gott om där nere, där är det typiskt romsk musik. Ja.
Jag har valt en låt som heter Romani Rota.
Ja, oh, det ska bli skoj att höra. Corcoreja, ande cairati.
Typisk romsk musik.
Härligt. Jag kände igen tongångarna.
Ja, jag förstår det. Gypsy Caravan heter bandet, om det är någon som undrar. Alla pengar som kommer som finansierar verksamheten där nere, de kommer från Östhjälpen då?
Ja, i stort sett allt. Vi har några företag som skänker också, som sponsrar. Men huvudsaken så kommer pengarna alltså ifrån. Vår second hand-verksamhet i Jonsered. Mm. Ja.
Och återigen då, vilka är det ni hjälper? Vilka är det som får del av de här hjälpen då? För jag vet ju till exempel att på hemmet så jobbar det ju 27 anställda, ja, tror jag det var. Ja. Jag hörde någon siffra och hela deras familjer får ju sin utkomst därifrån,
ja,
också.
Ja, så är det ju. Alltså det är väl det som drar majoriteten utav pengarna. Det är ju verksamheten som vi bedriver där nere på Aurora med alla anställda. Där är ju som sagt personal dygnet runt, 7 dagar i veckan, som sköter verksamheten.
Är det attraktivt att jobba där?
Ja, det tror jag det. Alltså det är ju, i huvudsak så är det ju kvinnor som jobbar där. Och de har jättesvårt för att få jobb där nere. Mm. Tyvärr, arbetslösheten den är ju stor där. Mm. Och jag vet bara ett exempel, bara för ett år sedan så var det en kvinna som, hon var i 55-årsåldern, som fick jobb där nere. Och hon var lycklig så hon grät. Hon hade aldrig haft ett jobb i hela sitt liv. Men hon fick jobb där nere då och trivs alldeles utmärkt, gör ett fantastiskt jobb. Mm. Så att så är det där nere. Mm. Jobbet är viktigt naturligtvis.
Då är det de multihandikappade och det är de gamla och det är även fattiga familjer, eller hur är det?
Alltså Östhjälpen har ju grenat ut sig över stora delar utav Rumänien mer än vad man kan ana. Exempelvis har det växt ut en gren till Donaudeltat och där har vi jobbat i en 5-6, ja kanske till och med 7 år. Och det började med något nödrop där nerifrån där de hade behov. Och det visade sig att Donaudeltat, det är ett av de fattigaste områdena i hela Rumänien. Mm. Svårtillgängligt. Och då har vi kört hjälpsändningar dit ner med jämna mellanrum. Och distribuerat mat, kläder framförallt, skolmaterial. Hjälpt fattiga familjer. Så vi har massor av familjer som vi hjälper där. Och då har vi folk som enbart jobbar med det. Exempelvis nu är det folk där nere.
Känns det tryggt och så när ni är där nere?
Jag har aldrig någon gång upplevt att man känt sig otrygg eller hotad. Jag har aldrig upplevt det. Det förekom väl där också naturligtvis, i synnerhet i de större städerna. Men nu rör vi oss inte så där jättemycket i Bukarest ibland. Men jag har aldrig känt något så här. Tvärtom vill jag påstå. Mm. Man känner sig inte hotad alls.
Ni kommer i kontakt väldigt mycket med romer såklart också.
Jättemycket.
Hur har de det där nere? Är det som vi tror eller är det, överdriver vi hur vi tror att det är?
Nej, vi överdriver definitivt inte. Men sen finns det en blandning. Alltså, i Rumänien finns det cirka 3 miljoner romer. Mm. Och romerna har ju aldrig varit väl sedda där nere. Och de bor ofta i egna byar. Blandat finns det också naturligtvis, men de bor mycket i egna byar. Och det finns en del romer som har det väldigt, väldigt bra. Mm. Det ser man, de bygger jättefina hus. Men den förkrossande majoriteten har det bedrövligt. Mm. Bedrövligt. Och jag brukar alltid, kan man säga, när jag är där nere på Aurora, så brukar jag besöka en romsk by som ligger bara 1,5-2 mil därifrån. Åker dit och hjälper dem med förnödenheter och hjälpsändningar som vi får med oss. Och ser man situationen där, så man blir beklämd.
Ja. Mm. Du, när ni åker ner med hjälpsändningar och sånt, åker ni ner med lastbilar då, eller hur funkar det?
Ja, vi åker ner med lastbilar, ungefär 15-20 om året. Alltså vi får ju sånt överflöd med grejer här på second handen, ja, vilket är fantastiskt. Sorterar vi det där och så försöker vi sälja det och omsätta det i pengar. Mycket kan vi inte sälja, utan då tar vi och kör ner det till, med hjälpsändningar till Rumänien. Och sen har vi också kört till Kosovo, det har vi kört nu i de senaste åren också, en 3-4 lass om året. Där har vi också kontakt.
De vet när ni kommer det.
Ja, ja, det är ju förberett. Ja. Så att vi sprider ut det på de platser som vi där det finns behov.
Ja, härligt.
Ja.
Du, vi fortsätter med musiken här också. Då blir det Pelle Karlsson.
Ja, han är bra.
Ja. Han är min sång och min glädje. Ja. Det är en låt som du brukar sjunga själv också.
Oh ja, det har jag sjungit kolossalt mycket. Alltså? Kolossalt mycket.
Ja, ja. Den är fin. Det är en gammal Elvis-låt
det
också.
Det är en gammal Elvis-låt.
Tror jag.
Ja, och Pelle Karlsson, han växte ju upp här i östra stadsdelarna också. Nu bor han i Amerika. Men han har ju varit en otroligt duktig sångare och musiker. Håller på allt fort.
Ja. Kommer det här?
Ja.
När det gäller Östhjälpen och engagemanget i Rumänien, det finns inga planer på annat än att bara fortsätta?
Nej, det finns det egentligen inte. Alltså, det här engagemanget som startade för snart 30 år sedan, egentligen så visste vi väl inte vad vi gav oss in på. Och det har väl kommit stunder där man har tänkt, hur länge ska vi kunna hålla på? Kommer det nya generationer som vill ta över? Kommer pengarna att räcka till för det engagemanget som vi har idag? Det vet vi ganska lite om, och så har det varit hela tiden. Så jag vet när Margareta Zettergren, som är andre vice ordförande, också varit engagerad ifrån begynnelsen. När vi har pratat om det här så har vi sagt som så här, vi tar ett år i taget.
Mm.
Ett år i taget. Man kan inte greppa så där väldigt långt framåt. Några år till går väl att greppa, men ett år i sänder. Och tittar man på hur det har fungerat, så har vi alltså snart lagt 30 år bakom oss. Mm. Det är fascinerande.
Är det många som är inblandade i Östhjälpen? Ni har en styrelse såklart. Vem är ordförande?
Ordförande är Olle Andersson.
Mm. Så är du vice ordförande och Margareta, ja, andre vice ordförande.
Ja, just det.
Och så är det förfärligt massa människor då som är engagerade.
Ja, det jag tycker också är väldigt roligt. Jag känner ju inte alla som är engagerade, men har i alla fall en hum om dem. Det är nog, vi har nog en 200 personer här i partiet som är engagerade. Mer eller mindre, en del jättemycket, en del lite grann. Men alla är välkomna att vara med och engagera sig.
Det är ju förfärligt populärt på onsdagarna och lördagarna uppe i Jonsered.
Ja.
Second hand-försäljningen, långa köer.
Ja.
Hur har det kunnat bli så? Det är ordning och reda och pengar, ja, alltså, på fredag.
Ja, det är det, ordning och reda. Alltså, vi har ju hållit på med second hand-affären nu. Vi började ju ganska så snabbt efter att Östhjälpen startade i en liten anspråkslös lokal nere vid Levanten. Och då var det inte lika populärt med second hand-varor som det är idag. Alltså trenden, den har ju verkligen spelat oss i händer. Idag är det på allas läppar man ska köpa second hand-kläder. Det är inte någonting som är tabubelagt eller skamligt längre, utan tvärtom.
Det blir ju till och med årets julklapp i år.
Ja, just det.
Begagnad kläder.
Ja, visst. Så att nej, det har varit väldigt positiv utveckling på just second hand-biten. Och sen handlar det om att kunna sortera grejerna på rätt sätt och presentera varorna snyggt.
Tar ni emot allt?
Vi tar emot allt som är helt och rent. Vi tar inte emot tjock-tv-apparater. Det har vi slutat med för ganska länge sedan. Men annars så tar vi emot, jag säger inte allt, men det mesta.
Ja, ja, det är väldigt, väldigt populärt. Ja. Och dessutom är det ju så att ni gör en stor insats också, för det är ju många arbetstillfällen.
Ja.
Och det är ju inte alla, så det är ju en del som jobbar där som har haft lite svårt att få jobb. Ja. Som har stått en bit ifrån arbetsmarknaden.
Ja, ja, just det. Det är ju faktiskt en, tycker jag, en väldigt viktig del i vår verksamhet. Att det ska finnas en möjlighet för sådana som behöver arbetsträna av olika skäl. De ska kunna komma dit och jobba i sin takt och känna att de gör en insats och att de presterar någonting. Och där... Idag, jag vet inte exakt hur många vi har, men vi brukar ha mellan 10 och 20 stycken som är på listan som rullar, som får vara med där och jobba. Mm. Och det brukar vara en väldigt fin rehabilitering och en fortsättning för sådana som behöver.
Ett gott samarbete med kommunen och så här i Partille. Ja.
Kommunen har ju jobbat väldigt mycket där tidigare. Nu har det minskat lite grann, men vi har fortfarande ett stort samarbete med kommunen och dess folk. Mm.
Vi har pratat en hel del musik här också, en hel del andlig musik, och det fanns en grupp här i Partille som heter Jerusalem en gång i tiden.
Ja.
Och då har jag önskat en låt där ifrån Jerusalem och Ulf Kristiansson.
Ja.
Visst var de med Partille band?
Ja, jag tyckte det var kul att ta med Ulf Kristiansson. Han är ju en profil, får man säga. Han startade ju ett band som heter Jerusalem, och jag tror många känner till det här i Partille. Och Jerusalem, de for ju inte bara land och rike runt, de var ju överallt i världen och spelade och blev
hårdrock,
kristen hårdrock, hur den kombinationen nu kan funka, men för honom funkade det alldeles utmärkt. Och Ulf Kristiansson, som sagt var, han föddes här och gick i skola här, och så blev han kristen, och så blev det kristet rockband, och på den vägen blev det. Och jag tycker att han är en personlighet och en profil, och jag tycker det var kul att ha med en låt från Ulf Kristiansson.
Den heter Jag vill ge dig en blomma.
Jag vill ge dig en blomma som en gåva. Jag vill ge dig en salva till ditt sår. Jag vill ge dig det bästa som jag äger.
Vi tonar där lite grann för att hinna avsluta, för timmen har gått väldigt fort här, Bosse.
Ja.
Så är det varenda gång att det går fort. Och jag tänkte bara avsluta med, du har ju bott så länge i Partille, men du har faktiskt flyttat nu på slutet här.
Ja.
Men du har bott i väldigt massa år här i Partille i Puketorp.
Ja.
Har du trivts bra?
Alldeles kolossalt bra. Partille kommun, får jag säga, det är en riktigt bra kommun att bo i. Dels läget, närheten insprängt i Göteborg på något sätt. Så man tar sig med 10 minuter, en kvart, så är det vid centralstation. Så att det har varit jättebra. Sen kommunen och dess expansion, det får man säga, det är jag väldigt beundrad utav, att man har kunnat åstadkomma så mycket på den tiden jag har bott här. När man ser hur det växer upp kring centrat, och plötsligt så är inte Partille kommun delar av en motorväg, utan man har knutit ihop det på ett smart sätt över motorvägen, och man ser hur det bara expanderar. Jag tycker kommunen, den har utvecklats väldigt väl.
Vad härligt, ja, du har ju kvar ditt boende här också, så ja. Att du har ju verkliga band både till Östhjälpen och till Partille.
Ja.
Härligt.
Ja, helt klart.
Bra ambassadör. Och vi ska faktiskt avsluta här och tacka för oss. Och jag säger bara så här, att ni har lyssnat till ett avsnitt i serien Mitt Partille. Dagens huvudperson har varit Bo Lundgren, och jag som intervjuat heter Leif Lundvall. Och vi ska låta en låt ifrån Bos låtlista tona ut här, och då blir det finns en annan värld med Ibra-kören.